Ibland kan studentpolitik förorsaka en hel del rabalder också, och också rikspolitiker, den så kallade etablerade politikerkåren, dras ibland med i den debatten. För några veckor sedan kom beslutet att inte längre servera nötkött på studentrestaurangerna i Helsingfors, och det här väckte ett ramaskri framförallt bland centerpartister. Studenterna står på sig och säger att de slopar nötköttet av klimathänsyn. Och statistiken visar att ungdomar faktiskt har ett rekordhögt intresse för politik just nu. Du lyssnar till Slaget efter 12, där vi idag har fyra unga studentpolitiker samlade i studion i Åbo och i Vasa. De har alla ställt upp i kårvalet vid Åbo Akademi som går av stapeln mellan den 5 och 6 november. I kårvalet väljer man in de som ska sitta med i Åbo Akademis studentkårs fullmäktige de kommande åren, och jag heter Maria Nylund. Jag säger hej och välkommen till Frans Villanen. Du sitter i en studio i Vasa. Hej!
Hejsan!
Och du representerar en grupp som kallar sig Gemensamma Vasa, visst?
Det gör jag.
Och i studion här i Åbo så har vi Ida Nordell. Välkommen!
Tack, tack!
Du representerar teknologerna vid Åbo Akademi, en grupp som kallar sig för FNT, Fakulteten för naturvetenskaper och teknik.
Yes, så naturvetare och teknologer.
Precis.
Yes.
Och så har vi Rosanna Fellman.
Hej.
Hej, välkommen.
Tack.
Du representerar Åbo Grön Vänster.
Yes, det gör jag.
Och sist men inte minst, Tycho Hertzberg, välkommen.
Halloj.
Du representerar gruppen Liberala studerande.
Absolut.
Sammanlagt är det visst över 100 kandidater som ställer upp i årets kårval vid Åbo Akademi. Jag tänkte att vi börjar med en omgång där ni alla kort får berätta vilken fråga ni själva tycker att är allra viktigast för studerandena just nu. Om vi börjar med dig, Rosanna Fellman.
En av de mest viktiga frågorna just nu är kanske, eller egentligen två stora frågor. Det är transparensen och vilken sorts påverkningsmöjligheter som studerandena har. Vi ser ju ett stort intresse, det är över 100 stycken som ställer upp, och folk vill faktiskt vara med och påverka om sitt eget universitet och om sin vardag som studerande. Så de möjligheterna måste vara så tillgängliga och enkla som möjligt. Den andra är förstås miljöfrågan. På det här kommer vi säkert att diskutera mer om, men främst med kårcaféernas ekotänk och förstås olika alternativ om bli rättvisemärkt och hur man använder el till exempel. Det är också en fråga som kan tas upp i studentpolitiken.
Miljöhänsyn där, yep. Ganska mycket. Det där, vad säger du, Ida Nordell, från FNT, alltså naturvetarna och teknologerna?
Yes, no, vi anser ganska mycket att det här, att plattformarna, de här digitala plattformarna, att de borde liksom moderniseras och förbättras, och att liksom till exempel e-tentor ska vara möjligt nästan i alla kurser, vilket det inte är just nu. Och sen såklart att det ska finnas utrymmen, både studieutrymmen men också utrymmen där man kan ta en paus i studierna, vilket är väldigt viktigt för studerande med tanke på just mentala hälsan och allt det här. Så att det tycker vi att det är väldigt viktigt.
Utrymmen där det är lite lugn och ro.
Ja.
Vad säger Tycho Hertzberg?
Vi har kanske tre punkter som vi vill köra på, men där vi kan börja med psykiskt välmående och studenternas vardag och hur studenter mår överhuvudtaget överlag. Det är någonting som har diskuterats på en nationell nivå, helt som en lokal nivå i Åbo Akademi också. Till exempel tillgängligheten till studentpsykologer eller terapeuter på svenska också, för kortare tid. Utrymmen är en annan grej, för att lite inflika här som Iren talar om, så är det jätteviktigt att Åbo Akademi tar studenterna i beaktande när man designar och bygger nya byggnader, samtidigt ser till att studenterna ska ha möjlighet att kunna delta. Sen, som Rosanna också har snackat om, att kåren och studentkårens politiska inverkning på ett sätt, men samtidigt studentkårens hur de kan påverka vardagen för studerandena är otroligt viktigt, att man också lyssnar på studenternas vilja och hör dem i deras beslut.
Mm. Vad säger du, Frans Villanen, från gemensamma Vasa-listan? Vad tycker du att är de allra viktigaste frågorna för studenterna just nu?
Yes, jag ska börja med att säga att gemensamma Vasa alltså är en obunden gruppering. Det betyder att allting som jag säger här i Slaget efter 12 inte nödvändigtvis är i enlighet med precis alla våra kandidaters åsikter alla gånger, så att vi får det sagt. Och med det sagt så vill jag säga att gemensamma Vasa, så vi vill arbeta för att göra campusen mer studerandevänligt. Vi har, vad heter det till exempel här i Vasa, lite problem nu med att nya system inom akademin gör att studerande inte mer kan boka utrymmen för, som till exempel föreläsningssalar och så. Och samtidigt så känns det också som att foajén, som är den centralaste delen, blir allt mer uthyrt till andra privata aktörer och man känner sig ovälkommen bara att gå igenom där. Och det är ett ganska problem som växer hela tiden här, som har varit en central grej som vi alla vill jobba starkt emot. Och sen så har vi ju ständig utveckling av våra kårhus och vad heter det, till exempel här i Havtornet, hur ska man som göra det ännu mera studerandevänligt här i Vasa, och vad heter det, och använda maximera användningen av det. Och så har vi den här sista, att som nu är jätteviktigt, att det ska vara jämlikt mellan Åbo och Vasa. Att saker som sker i Vasa ska också kunna ske i Åbo och vice versa. Och se till att båda, vad heter det, båda campusområdena liksom har det lika och lika möjligheter och såna grejer.
Mm. Det här med fysiska utrymmen för studerande, det har ni kommit in på här, flera av er. Det har blivit ett allt större problem, har jag förstått. Också i Åbo blir studenterna allt mer trängda, det var ni inne på. De här utrymmena blir mindre och färre. En hur viktig fråga är det här för studenterna, alltså de här fysiska utrymmena?
Alltså det är en stor fråga. Exempelvis i Asahuset i Åbo, så det är ett totalt fiasko. Där är liksom Åbo-hanken, och sen är där också statsvetarna är också där, så det är allting ihopträngt i ett och samma hus, och när man kommer in dit så är det som en myrstack av människor. Alla utrymmen är fullbokade. Det är jättesvårt att göra gruppuppgifter tillsammans, för att det finns inte ställen att vara på. Så det är ett jättestort problem, så då måste man gå tillsammans till ett annat utrymme, till liksom arken, och söka, att det här tar väldigt mycket tid bara för att det inte finns utrymmen. Och det här är ett jättestort problem, att det tar ju faktiskt på studiemöjligheterna att ens kunna studera om inte det finns ställen att sätta sig ner och studera vid. Mm.
Alltså vi har ju det att just nu i Axelia, så vi har två stora liksom datasalar, vi har ett bibliotek, vi har ett läserrum som är tyst och ett grupprum som man får ha ljud i. Och det här, det brukar vara helt fullt i alla rum, men ändå så att alla får en plats. Men nu kommer vi att flytta till en ny byggnad som är säkert jättebra på många sätt, men de negativa sakerna att istället för att ha 48 datorer som vi har nu, så kommer vi ha 20 datorer som vi kommer dessutom att dela med matematiker, fysiker, marinbiologer och en Turun yliopisto. Så, och vi tror att det kommer säkert bli så att den datasalen kommer bara att man får bara boka den, att det kommer vara föreläsningar i den. Så det betyder ju att antingen vi studerande måste skaffa datorer som har alla program som vi ska kunna liksom räkna våra koder i, koda alla de här fysik som man måste ladda ner, och det kommer ju bli och kosta en hel del. Så vi är lite oroliga för vår framtid, att just nu har vi det väldigt bra, även om Axelia är ganska gammal byggnad, så har det väldigt bra utrymmen. Så vi är mer oroliga över det, att vad kommer det hända i framtiden. Det kommer säkert komma något jättepositivt i aurummen tillika, så är vi lite oroliga och vill lobba för det, att det här är att vi ska få plats. Plus att nu har vi ett jättefint kansli, men när vi flyttar till aurum så kommer vi ha ett 30 kvadrat som vi ska dela på tre föreningar, vilket, jag menar, tidigare har vårt kansli varit ett ställe där man kunde pausa lite, prokrastinera, ta en kopp kaffe, men nu kommer det mera vara så att man kanske inte ens ryms in dit. Så vi försöker väldigt hårt att lobba att OAS kan liksom hjälpa till att så att liksom specialföreningar ska hitta ett ställe där man kan hänga på och ta det liksom lugnt, för att det behövs verkligen.
Och inte endast Rosanna talar redan om Asahus, och där som kommer förmodligen rättsnotarien också att flytta in efter årsskiftet, så det är att om hon ser myrstack nu så blir det ännu mer myrstack då faktiskt. Och, hela min studietid, jag har varit i Åbo-akademin nu i 2 år, så har vi och ekonomerna delat byggnad, men alltså samhällsvetarna då. Så att det blir nog faktiskt trångt även i framtiden. Och det är också någonting som det känns som att det alltid, det lyssnas inte på studerande och studenterna i de här frågorna, utan man gör beslut och med att totalt förbise och liksom bara köra över på ett sätt.
Nu där är en tydlig hälsning då till Åbo Akademi och de som är fastighetsansvariga att det där, det börjar vara lite väl myrstack och det behövs också de här lugna, tysta utrymmena. Vi kanske kommer in på det ännu här i ett annat sammanhang med det där. Jag tänkte ta upp ett tema här nu som vi redan var inne på lite här i inledningen, nämligen klimatfrågan.
Får jag vara så
Frans,
att jag avbryter
absolut.
För vi går in på klimatfrågan?
Frans måste... Villanen i Vasa, varsågod.
Ja, det där tackan. Vi har ju här i Vasa också på akademin så har vi har en brist på tysta salar att studera i. Det finns egentligen inget rum där du kan sitta tyst och studera förutom tysta datasalen. Och det har ju funnits så här tysta rum på Tritonia som alltså är vår bibba här i Vasa. Men nu är det ju stora förändringar på gång. Tritonia ska flytta ut från sin byggnad och då kommer ju alla universitet nu att ha lite olika hur de fortsätter med det. Och då har Åbo Akademi då bestämt att de ska utreda att ta alla våra böcker till själva akademin som från början redan hyrs av en utomstående ägare då. Och det betyder att utrymmena inte är tillgängliga när vi inte har lektioner där i regel, eller föreläsningar. Och då är det ju en jätteviktig uppgift för studentkåren att det finns aktiva studerande som jobbar för att vi får de här tysta salarna till Vasa campus också. För annars kommer vi nog att ha stora problem med vad heter det, självständigt arbete på campusområdet till exempel.
Mm. Så det här är definitivt något som berör både Åbo och Vasa.
Yes.
No, men jag var inne alltså på den här klimatfrågan. Den är på många ungas läppar just nu. Och det där i en ungdomsbarometer från i fjol där man alltså frågar 15-29-åriga finländare olika saker, så svarar 70% av de tillfrågade att de är oroade eller mycket oroade för klimatet. Och jag tänkte att vi skulle tala lite om det här, nämligen maten som serveras på studentrestaurangerna. Det här beslutet att sluta servera nötkött vid Unicafé i Helsingfors, det väckte som sagt en hel del hallå. Och vid Åbo Akademi studentkår så heter då studentrestaurangerna kårcaféerna. Och jag undrar vad ni tycker, borde studentkåren vid Åbo Akademi följa Helsingfors universitets exempel och sluta servera nötkött? Vad säger Tycho Hertzberg från liberala studerande?
Liberala studerande. Vi respekterar och vi godkänner på alla sätt Unicafés beslut. Det som, vi ska inte vilja slopa det helt och hållet direkt från början. Liksom, vi går inte ut idag och säger att nu säljer vi inte någon nötkött längre. Vi har student eller kårcaféer i Åbo Akademi som dagligen säljer över 50% vegansk eller vegetarisk. Eller 50% av rätterna är veganska eller vegetariska. Vid de här skulle vi kunna införa pilotprojekt så att de skulle bli totalt, eller ett kårcafé då skulle bli totalt veganskt eller vegetariskt. Därefter ska man se. Annars så skulle jag vilja säga, eller vi LSK, liberalstuderande skulle vilja säga att kårcaféerna, hur de bränner den veganska maten och vegetariska maten är också jätteviktigt. Man sätter den kanske längst fram och såklart minska på nötkött liksom i mån av möjlighet. Direkt att slopa den i alla kårcaféerna möjligtvis inte riktigt ännu, men kanske i framtiden.
Mm, vad säger Rosanna från Åbo Gröna Vänster?
Ja, Åbo Gröna Vänster så stöder definitivt det här och vi tycker att det är en mycket bra förändring och på väg till det positiva. Tycho sa att det är 50% av, ungefär 50% av allt som säljs är vegetariskt eller veganskt. Det finns faktiskt ställen, kårcafépunkter som inte har ett veganskt alternativ. Det är någonting som absolut måste införas. Alla ställen har inte vegansk mat, de har vegetariskt men de har inte veganskt. Och det utesluter ju liksom studeranden att fara och äta till ett visst ställe och man måste börja springa på flera hundra meter för att ens kunna äta. Så det är någonting som Åbo Gröna Vänster vill lobba för. Sen också att råvarorna ska vara inhemska, det är jätteviktigt. Det är så onödigt att flyga hit liksom saker från Spanien, då vi har liksom ungefär på bakgården. Förstås också att det ska vara rättvisemärkt. Åbo universitet och Novia så är rättvisemärkta. Det är inte Åbo Akademi och det är någonting som studentkåren måste lobba för att se till att vi, det är nog faktiskt jätteefter med det.
Yes. Vad säger Ida Nordell från de här FNT, alltså natur och naturvetenskaper och teknik, den gruppen?
Yes. Vi är lite som en mellanväg här mellan båda två här nu. Att det här, att absolut att det borde vara mer närproducerat, och då menar vi liksom allting, både liksom grönsaker, och om man fortsätter att servera kött så ska allting vara närproducerat. Och sen det här så tycker jag, precis som Tyko, att man kanske inte helt och hållet ska bara avsluta och sluta med nötkött, utan att man trappar ner, men då tycker jag också att man ska trappa ner på allting. För att om man börjar se på den etiska sidan, så att äta gris och kyckling är inte heller så där jättebra. Att man växer, eller broiler växer ju upp med att den blir övergödd så att den inte klarar av sin egen vikt och bryter av sina ben. Så inte vet jag nu om det heller är så där jättekul att äta det. Men just det här att det ska liksom vara närproducerat, och att man sakta ska börja trappa ner. Och sen just att det ska finnas vegansk möjlighet och inte bara vegetariskt. Men att jag till exempel, jag själv är ett väldigt underbarn, för jag är allergisk för all soja och jag är allergisk för alla baljväxter. Och eller allergisk för nästan alla grönsaker som existerar. Vilket gör att för mig skulle det vara väldigt svårt att om man helt och hållet skulle bara äta vegansk mat. Så därför tycker jag att man borde ha ett brett utbud. Mm. Ett väldigt brett utbud som är närproducerat och rättvisemärkt.
Vad säger Frans Villonen i Vasa?
Yes, jag är också av den åsikten att vi ska nog inte helt och hållet skippa nötkött, det tycker jag inte. Vi tycker det är helt okej att liksom minska på det, för det är ju ett faktum det här med nötköttets påverkan på klimatet. Men viktigt, det som har kommit fram här tidigare redan, just närproducerat, och försöka skippa det här halvfabrikatet. Och sen så kan man ju som konstatera att det är en väldigt polariserad diskussion det här också, hela den här debatten. Och det som jag är lite rädd för är att om man skulle gå in för att helt skippa det, så skulle det leda till att en del människor, en del studerande skulle reagera på det och reagera väldigt negativt och börja skippa våra korkaféer helt enkelt. Och frågan är den att har vi råd med att människor slutar äta på våra korkaféer? För att det är ju också ett faktum att vi måste få dem att gå ekonomiskt runt. Och det har kanske inte alla gånger varit världens lättaste grej, vad jag har förstått heller.
Mm, vad säger Rosanna Fellman från Gröna Vänstern? Skulle du vilja se ett totalförbud?
Kanske inte ett totalförbud, det kanske lite radikalt, men åtminstone att det finns så mycket kött ännu kvar, en nötkött. Om man nu vill äta liksom det här producerade liven, så då ska man ändå ha det alternativet. Och om man är mycket allergisk, som Ida, så då måste det finnas det alternativet förstås. Och på grund av vänstersyn och förstås den aspekten. Men det är det här som tycker sig om, det här med branding. Att liksom, och kanske liksom ha ett ställe som bara är veganskt. Eller liksom få fler rätter som är vegetariska. Eller som är rättvisemärkta överhuvudtaget. Att liksom branda mat som det här är rättvisemärkt, det här är eko, det här är lokalproducerat. Så att det är också en sån sak som man måste ta i beaktande. Och folk kommer nog inte att sluta totalt, åtminstone i Åbo så måste man börja gå ganska långa vägar om man är på campusområdet för att ens hitta något annat ställe att äta vid. Så jag har nog svårt att se att folk skulle totalt förbud, fastän något rätt skulle fara bort med kött i. Det skulle fortfarande finnas kött, men det skulle inte vara lika mycket som förut.
Åbo har ju faktiskt inte bara korkafén utan Turunyliopiston ju också, så att där skulle ju sig människor kunna chilla iväg och äta ett viassar i nollack eller någonting sånt. Men där absolut, men därför just branding, pilotprojekt, kolla liksom att hur reagerar studenter på det. Jag tror att studenterna har varit överlag positiva till Helsingfors universitets beslut, men kanske man inte bör köra helt ut direkt.
Det sa Tyko Hertzberg alltså. Vilka andra klimatåtgärder kunde studentkåren göra? Eller är det överhuvudtaget viktigt att fundera på sådana saker inom studentkåren? Tycker ni? Vad säger Ida Nordell från naturvetarna och teknologerna?
Absolut, det är ju jätteviktigt. En sak som man ser väldigt mycket är den här matsvinnen, när vi nu en gång pratar om kårcaféerna. Så där är ju någonting som man absolut borde liksom förbättra. Jag vet inte riktigt ännu hur, men på något sätt borde man få att den här matsvinnen skulle liksom minska. Sen en annan sak är att OAS skulle kunna lobba väldigt hårt till OA att alla datorer ska stängas på kvällen. För nu kör de ju igång hela kvällen och drar väldigt mycket energi, vilket inte heller är så där jättebra för miljön. Samtidigt också att man borde släcka alla lampor om man är sista som går ut ur rummet, för att i dagens läge när jag går i Axelia där klockan 11-12 på natten så ser man väldigt många datorer som är på och lampor som är på. Så det är någonting som jag tycker att OAS borde lobba till OA, att det här borde ske en förändring.
Mm. Frans Villanen, tycker du att klimatfrågor är viktiga, borde vara viktiga för studentkåren?
Absolut är klimatfrågor viktiga, det är inte frågan om det. Men jag tycker ändå att studentkårens uppgift är ju inte i första hand att rädda klimatet, utan det är ju i första hand att bevaka sina studerandes intressen och hjälpa till på det. Då kommer det såklart in på klimatet, att det är en viktig del, men det är inte den viktigaste om man frågar mig. Men det där, jag tänker att studentkåren har en ganska viktig uppgift i att uppmuntra sina specialföreningar. Vi har ju väldigt många specialföreningar i Åbo Akademi, både i Åbo och i Vasa. Och där så kan man, kåren har redan börjat med det och man kan fortsätta ännu gärna lite mer också att uppmuntra specialföreningarna att tänka på klimatet i sin verksamhet på gräsrotsnivå redan och sådana grejer. Och matsvinnet kom ju också fram, vilket jag tycker är viktigt. Ganska långt har vi skippat användningen av engångsgrejer, så där har vi ju kommit en lång väg redan. Men det där, ja, det är nu i princip kanske det. Men just fokus på att det viktigaste grejen en studentkår gör är inte att de räddar klimatet, utan det är att det finns där för sina egna kårmedlemmar.
Vad säger Rosanna Fellman från Gröna Vänstern?
Studentkåren är ju inte en enskild liksom aktör helt bort från samhället. Vi är ju liksom en del av samhället och just nu så är miljöfrågan väldigt på tapeten, och det kommer den också att vara, eftersom om inte vi börjar göra något så kommer vi förmodligen inte att leva. Det var kanske radikalt sagt, men tyvärr är det så om man ser på statistiken. Och därför tycker jag, anser också Åbo Gröna Vänster, att miljöfrågan och intressebevakning av studerandenas åsikter är kanske det främsta just nu som behöver göras. Och när man talar om att ämnesföreningarna så har ett ansvar förstås. Man ska göra så mycket man kan på individuellt plan. Men när det kommer till statistiken så ser man ju faktiskt att det är extremt stora företag som har det här största påverkan. Det är ju de som har det här största ansvaret egentligen. Så när det gäller till olika samarbeten som studentkåren gör, olika företag som de köper tjänster av, så måste man börja kolla att är det här ett etiskt rätt företag, och kolla också sådana aspekter och utöver att bara uppmuntra på ett individuellt plan.
Mm. Kan och borde studentkåren liksom visa vägen för det övriga samhället i sådana här frågor? Studenterna brukar ju vara ganska modiga.
Får jag svar på den här?
Tycko Hertzberg, varsågod. Tycko
Hertzberg, tack. Jag tycker att studentkåren absolut kan vara en samhällsdebattör och vill vara en samhällsdebattör i flera frågor. Till exempel så deltar ju OAS på både Pride och klimatmarscher och demonstrationer. Ska vi vara föregångare, vi kan vara en del av föregångarna. Vi behöver inte alltid vara den som är först ute i alltihopa, men vi ska absolut kunna delta i den samhällsdebatten.
Jag tillflyga här lite. Jag tycker absolut att studentkåren skulle kunna visa vägen, men att det är inte de som gör det. För att studentkåren är inte på det sättet, de är inte några professionella inom det här. Men de skulle kunna ge att de har någon som kommer och berättar, som är professionell, som har forskat inom det här, som har faktabevis på att liksom, till exempel, vad är miljöbovar i hemmet, hur ska man sortera? För de flesta människor tror att de kan sortera, men in real life så kan de inte sortera. Och det här tycker jag att OAS skulle kunna ge, att de inte på det sättet visar vägen att så här ska man göra, utan mer att hej, nu har ni möjligheten att komma och lyssna på hur man på riktigt ska göra det.
Bidra med den här expertisen.
Ja.
Hej, tiden rusar iväg och jag skulle vilja att vi ännu hinner prata om en annan sak, nämligen hur studerandena mår. Det är en viktig fråga. Det finns sådana siffror som visar att år 2017 fanns det 5100 studerande som hade diagnostiserats med depression. Det här gäller hela landet och det här är en ökning med 50% jämfört med 10 år tillbaka. Och det vet vi också att kön till studenthälsan, till exempel i Åbo, kan vara 4 månader lång. En hur allvarlig fråga är det här, tycker ni? Vem vill börja?
Det är en mycket allvarlig fråga. Studenthälsan så sköter inte alls det här som de borde göra. Det finns inte tillräckligt många psykologer där. Det är allt för långa köer och folk blir kanske inte heller tagna på allvar. Det tog mycket länge för mig själv att ens få en remiss till en psykoterapeut. Det tog mycket länge och det var en enda kamp, att när man är sjuk att ens fara dit och ta det där steget och sen sätts man i en kö att det tar 3 månader att man ens får fara och prata med någon. Det kan vara katastrofalt, det kan innebära liksom stora påföljder för den här människan. Och sen är det också det att när man väl är där så att det är så överarbetade de här människorna så att de hinner inte ta i beaktande individen. Så att det måste absolut lobbas för att få mer pengar, mer resurser till studenthälsan så att studerandena ska kunna få hjälp och börja må bättre.
Hur ser det ut i Vasa, Frans Villanen, med köerna till studenthälsan? Är det en viktig fråga där?
Absolut, det är en viktig fråga och det är en viktig fråga för oss också att det liksom gäller i Åbo. Och jag måste säga att jag är inte säker på hur lång väntan det är här i Vasa nu, men det borde nog inte vara så mycket bättre situation än vad det är i Åbo, om vi säger så. Att det absolut ska det bli bättre, det borde det bli. Och vad heter det? Faktum är det att varje studerande som faller ur studievardagen på grund av till exempel psykisk ohälsa, så det är ju liksom en studerande för mycket. Att det ska inte behöva vara så att människor ska bli marginaliserade och vad heter det, hoppa av studier eller liknande på grund av att det inte finns hjälp att få tillräckligt tidigt och i tillräckligt stor omfattning. Att det är nog ett problem som gäller inte bara i Åbo Akademi utan nog på andra högskolor också ofta, tyvärr.
Vad säger Tyko Hertzberg?
Ja, här finns ju målet som OAS har att efter första kontakten så ska man kunna få hjälp inom 14 dagar. Och det här tycker jag att liksom det låter vettigt och det låter som det är något som man ska absolut sträva efter. Samtidigt är det här ju liksom människors, eller personer snackar om att det är en ekonomisk fråga att anställa fler där terapeuter. Men jag måste säga att i det långa loppet blir det jäkligt mycket dyrare om man inte tar hand om människors välmående. Det kommer att kosta staten mycket mer än vad det kostar att hjälpa dem direkt.
Men vad kunde studentkåren då göra för att minska det här psykiska illamående bland studenterna eller på något sätt komma åt det här? Vad säger Ida Nordell?
Alltså det första som jag tycker är att när gulnäbbarna, alltså de som börjar första året, att de skulle få en liten sån här guide till vad liksom mental hälsa är. Till exempel också att det är väldigt många som får burnout eller är väldigt stressade, så att man på något sätt skulle där kunna visa att om du börjar känna dig så här så kan det hända att det är det här, att du liksom håller på att gå in i väggen. Vilket, ja, det liksom det borde också visas till de äldre människorna, för att det är oftast så att man inser att man har kört in i väggen när du är i väggen, inte därför. Så att man på något sätt skulle kunna ha den här förebyggande, för att i dagens läge så man berättar åt gulnäbbarna att hej, du måste bli klar på 5,5 år, du måste bli klar, vilket jag tycker att där borde man också blanda in med att liksom man måste ta det också i sin egen takt och att det här kan ske.
Rosanna Fellman.
Det här handlar också om en annan fråga, det här med studietakten. Att det har också med att göra att vi har en för kort studietid. Vi har allt för kort, den borde förlängas. Och också det här välmående så har inte bara med studietiden och det här att göra, utan det har också med att vi inte har en tillräcklig utkomst. Vi får inte tillräckligt med stöd från Kela. Alla har inte mamma och pappa som kan betala. Och det innebär att väldigt många också blir marginaliserade för att de inte har råd att studera och de blir stressade av det. Så det är någonting som studentkåren skulle måste ta ställning till. Och Finlands studentkårers förbund måste också arbeta för det här i större utsträckning än vad de har gjort hittills.
Tycker Hertzberg.
Ja, här måste man säga att förra regeringen gjorde ett fatalt misstag med att förkorta studietiden liksom för de studenterna som har börjat senaste åren. Det måste absolut förlängas för att just förhindra att människor får burnout, för att se till att människor har tid med annat än att bara studera också. En annan sak, om vi talar om ekonomiska aspekter, någonting där nu för tiden får man endast tjäna ihop 10 000 euro per år. Efter det skulle du börja betala tillbaka ditt studiestöd. Det borde absolut höjas för att se till att människor också kan jobba på sidan om. Nu ska jag gå tillbaka till psykiskt välmående. En annan sak, ämnesföreningar eller studentkåren måste hjälpa ämnesföreningarna att försöka inkludera alla studerande eller så många studerande som möjligt för att se till att personer inte blir utanför eller så att se till att personer får kompisar och får bekanta och nära. Åbo Akademi är ändå jättebrett på det sättet att hit kommer personer från alla håll och delar i landet. Vissa är jätteensamma när de kommer, de känner kanske inte någon alls. Och då är ämnesföreningarna jätteviktiga där med att nappa upp dessa personer och lär dem, eller se till att de får kompisar redan från början.
Frans Villanen, har du någonting du vill tillägga?
Det är ju, alltså, det är väldigt, de täcker det väldigt bra, mina vänner där nere i Åbo. Så
just det.
Inte liksom på det stora hela, men vi kan ju säga om inkomstgränsen så att nu en liten sån där nämning, det är 12 000 och inte 10 000 som är gränsen, men det där det är nu inte relevanta. Utan det är en diskussion som vi nog har fört ända sedan jag började studera för 5 år sedan, det här med inkomstgränser. Att vad är liksom, vad är poängen med att studeranden inte ska få tjäna pengar, utan man ska måste studera fattig och skuldsätta sig. Jag ser inte den där poängen, varken nu liksom ekonomiskt perspektiv eller ur välmående synvinkel. Faktum är ju att jobbar du mera så får du mindre stöd, för du kan inte lyfta lika mycket stöd på grund av gränserna. Men du betalar ju ändå skatt på det du förtjänar. Så jag förstår inte riktigt varför det är så jättenoga med de här inkomstgränserna. Det kan vara att jag är oförstående när jag säger det, men min åsikt är att om inte slopa så höj gränserna ordentligt.
Ja, just nu pågår alltså kårvalet inom Åbo Akademi. Det här är ett val där över 100 unga studenter har ställt upp för att kämpa om en plats i Åbo Akademis studentkårs kårfullmäktige. Och jag var redan inne på det här faktumet att intresse för politik faktiskt är rekordhögt bland unga personer just nu. Det visar den senaste ungdomsbarometern. Rekordhöga 61% svarar att de var åtminstone lite intresserade av politik och bara 8% var helt likgiltiga. Och jag undrar, hur är det ni som har ställt upp här? Märker ni av att det skulle finnas ett större intresse för politiska frågor bland studerande just nu? Vad säger ni?
No, absolut. Det är ju som sagt över 100 stycken som ställer upp, och när man ser på de här tidigare kårvalen så har det ju varit mycket mindre. Och folk pratar mer om politik i vardagen. Förut kanske det var inte lika mycket diskussioner om inte man var sån här som gick med i politiska föreningar, och jag har själv nu varit med en stund, och då jag gick med för 5 år sedan i Vänsterförbundet, så då var det nog inte alls lika mycket ungdomsaktivitet som det har blivit nu.
Vad säger Tycho Hertzberg från Liberala studerande?
Liberala studerande. På ett samhälleligt plan så tror jag det finns två stora orsaker till att varför människor är så mycket intresserade av politik i dagsläget. Eller jag vill säga, jag tror att unga alltid har varit intresserade av politik. De kanske inte bara förstår att de är intresserade av politik. Visst är man alltid intresserad av vad som händer i samhället. Men först var MeToo-rörelsen och andra var klimatdebatten som har skett, hållit på nu i 2 år. Och det här två liksom så globala och så stora rörelser som alla kan känna sig delaktiga i på ett eller annat sätt. Och det här är något som har diskuterats på i varje kaffebord hemma eller sen liksom nationellt plan. Därför tror jag att liksom unga också känner att nu är det deras tur att ta den här liksom diskussionen och föra den diskussionen framåt.
Ida Nordell, vad säger du?
No, vi hade i alla fall det för att den här FNT-listan, alltså Fakulteten för naturvetenskaper och teknik, så vi är ju en helt ny lista. Vi har aldrig existerat tidigare. Och det sker väldigt stora förändringar i vårt fakultet, så vi var väldigt oroliga över vad som kommer att hända. Och då valde vi att nej, men hej, att då startar vi den här liksom valföreningen, så att vi kan vara med och påverka, att vi får vår röst hörd. Så jag tror att det är också väldigt mycket som gör att studerande vill vara aktiva, för att det finns en oro och det finns en vilja att hej, det måste hända någonting nu, och därför vill man vara med och påverka.
Hur ser det ut i Vasa, Frans Villanen? Märker du av att det skulle finnas ett större intresse för politiska frågor bland studerandena där just nu?
Absolut finns det. Alltså klimatförändring, klimatdiskussionen överlag är ju en sån som gör att det blir diskussioner hela tiden. Men nu om vi ska prata lite korval och korpolitik, så har jag nog inte under mina år varit med om något liknande prat jämfört med vad det är nu. Och en orsak av det är ju att vi har lyckats samla ihop 30 stycken duktiga kandidater till det här korvalet bara från vår gruppering. Och så har vi ännu OVSS som har 4 Vasa-kandidater med på sin lista. Det betyder att vi har totalt 34 stycken uppställda kandidater i Vasa. Och naturligt så blir det mycket mer prat då. Och jag måste säga att vi jobbar jättemycket dag och natt under kandidatrekryteringen för att uppmärksamma om vad kårvalet handlar om och vad man gör i fullmäktige. Och när vi fick våra kandidater ihop, våra 34 stycken tillsammans här i Vasa, så sprider sig ordet att har ni hört, se vem som är uppställd, den här är uppställd. Och då blir det diskussion. Och när de börjar diskutera vem är uppställda, så kommer naturligen först den där lekfulla frågan: nå, vad står du för då? Och sen när kandidaten börjar berätta, så kör diskussionen igång och då sitter vi och snackar politik.
Ja, någon likgiltighet kan man verkligen inte upptäcka här bland er 4 som har deltagit i dagens slaget efter 12. Vi får sätta punkt här, vårt tid är tyvärr slut. Tack för att ni var med. Frans Villanen i Vasa som representerar gruppen Gemensamma Vasa. Rosanna Fellman från gruppen Åbo Gröna Vänster. Tycho Hertzberg från Liberala studerande. Och Ida Nordell från gruppen FNT-listan. Och jag heter Maria Nylund.